just nu världen över. Just nu i hela Sverige. Just nu här i Falun samlas man till gudstjänst. Var du än är i ditt liv. Välkommen till en av tusentals gudstjänster. Just nu.
Ja, välkommen till Centrumkyrkan. Till Guds tjänst. Idag ska vi få lyssna till Per Axelsson ska predika för oss. Och han har tagit lite hjälp av Eva-Marie Disby. Sång och musik i dagens gudstjänst är Centrumkyrkans spelmän som står för det. Och i samband med kollekten så kommer vi att få lite information om den. Och det är Agneta Gustafsson som kommer att berätta. Och jag heter Lennart Fagerström, mötesledare. Och så vill jag säga än en gång då, välkommen hit. Och välkommen upp och spela Centrumkyrkans spelmän. Då ska vi be för gudstjänsten. Och är det någon som har något speciellt bönämne så får ni gärna nämna om det. Väldigt tacksägelseämne. Det är en som räcker upp handen. Det är någon som har fått ryggskott och det är inte roligt. Har vi någon mer som har någonting att säga? Då ber vi. Jesus, vi tackar dig för att vi får komma hit till den här gudstjänsten idag, Herre. Nu ber vi om din välsignelse över gudstjänsten, över det som ska sjungas och det som ska talas och allt omkring det, Herre. Vi ber om en gemenskap med dig, Herre, att vi får göra ett möte med dig, Herre. Så vet du om det bönämnet som varit framlagt, Herre. Ta hand om det, du vet precis vad det är. Nu ber jag om att du gör under, tar hand om det här, tar bort verken, Jesus. Tack att vi får lägga allt inför dig, Herre. Och räkna med att du också kan göra under fortfarande, Herre. Ja, vi lägger mötet i dina händer. Amen. Ja, då kommer vi till en intressant punkt i gudstjänsten. Agneta Gustafsson ska berätta vart kollekten ska gå någonstans. Varsågod Agneta.
God morgon. Har ni ätit frukost idag? Ingen som blev utan. Nu är det så att väldigt, väldigt många i södra och i norra Kenya, de har inte ätit frukost. De åt ingen kvällsmat heller. De åt ingen lunch igår. Och inte lunch dagen före heller. Det är för att det är sån missväxt i södra och norra Kenya. Och vad gör folket då när de inte har någonting att äta? De går till kyrkan och ber om hjälp. Här i Sverige, Det kan vi gå till socialtjänsten. Vi kan få akut hjälp. Vi kan få försörjningsstöd, eller hur, Kerstin? Ja. Vi kan få A-kassa om vi inte har jobb. Det har man inte i Kenya. Ingenting av det här. Man går till kyrkan när man inte klarar livsuppehället. Och till viss del förstår jag att det händer även i svenska kyrkor att det kommer människor i nöd, i materiell nöd, för att få hjälp. Sen har ju vi har ju dels en ansvarar vi för en öppenvårdsklinik i en del av södra Kenya. Och vi har också en fadderverksamhet. Och när fadderverksamheten går ju för att hjälpa barn att få gå i förskola. Och när de kommer till lunchrasten så går hela klasserna och får sin jättebra lunch. Mycket näringsriktig. Men plötsligt så är det dubbelt så många i matkön. För dit strömmar det barn från familjerna runt omkring så att de ska få någonting att äta den dagen. Det är väl fantastiskt. Och det säger inte lärarna nej till. Utan de säger, varsågoda, kom och ät. Och så överlever barnen på det sättet. För det mesta är det enda mål de får den dagen. De som kommer till de här bespisningarna. I förra veckan så skickade vi utav PMU-pengar 10 000 kronor till Rombos församling för att de skulle kunna hjälpa till. För de hade skickat en så här riktigt nödhjälpsrop till oss. Jag fick det på mitt sms. Och då var han så ivrig, den här mannen, och så tyngde han som skrev, så han skrev att det var hungerstrejk i Kenya. Fast han menade att det var hungersnöd. Så vi skickade 10 000 och de har kunnat hjälpa nu 20 familjer att ha majs och bönor för 2 månader. Men det behövs ju mer, och därför står jag här. Och jag ber er att inte bara ge en gåva utan även offra lite grann mer. Ge så mycket ni kan så att vi får hjälpa folket där ute. Så att fler får hjälp med mat. Ge så mycket ni kan på något vis. Och sen har jag också ett litet förslag till er. Det ligger en hög med såna här väskor här där nere. Det är från det här vi hade bara vanligt vatten som vi sålde förut. Nu får ni köpa en sån här för 100 kronor. Den är jättebra att ha stickningen i. Att ha med leksakerna som barnen vill ha med sig någonstans. Att ha lite smått och gott i. Köp en sån. Jättebra att ha. 100 kronor bara. Tack för mig.
Jag heter Per Axelsson och jag har möjligheten att predika för er idag. Det var så här att förra söndagen, då satt vi här inne och hade ett rådslag som vi som församling träffades och pratade om olika saker. Och då satt vi i smågrupper och samtalade. Då skulle vi presentera vad vi hade kommit fram till. Och då så var det så att en av grupperna, bland annat Per-Ivar och Henrik var med, berättade om att vad de hade samtalat om. Och då hade de pratat om att de ville att i församlingen att det profetiska skulle få större plats. Och så hade de olika förslag och lite sådär. När jag satt och lyssnade då på det så tänkte jag, jag har ju under ett tag förberett en predikan som jag tänkte som handlar lite om det. Och då var det så speciellt att i början av den här veckan så fick jag ett sms där det var en fråga om jag kunde tänka mig på kort varsel hoppa in och predika. Och då kände jag, ja. Och då sa jag direkt vad temat för predikan skulle vara. Att höra Guds röst. I den här predikan så tänker jag ju utgå ifrån ett bibelord som är första Efesierbrevet. Första Efesierbrevet 1 och 3. Där står det: Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi ska kunna vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förbestämt att vi ska tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd, den nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi fri, köpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Vi ber för mötet. Tack Jesus att vi får lägga de här tankarna som jag har förberett här i din hand, Herre. Jag ber att du ska tala till oss som församling, Herre. Visa oss vad du vill med våra liv, Herre. Tack att du håller din hand över oss och ger oss av din frid, Herre. Och nu bara tackar dig att du är med var och en som sitter här, Herre. Med öppna hjärtan och längtan att du ska röra dem ännu mer, Herre. Tack att du är med i den här gudstjänsten i Jesu namn. Amen. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus Jesus finns i himlen. Det är rätt mäktigt, eller hur? De här orden, var kommer de ifrån? Jo, de har Paulus skrivit. Han har skrivit dem till just Efesierna. Han ville att de verkligen skulle förstå vad det här innebar. Att det redan har hänt. Att de har fått det här. Men ändå så ser man att de lever som att de inte riktigt förstår att vad de har i Kristus. Och därför så lägger Paulus ut ordet i det här brevet. Och han får med att just att det är förbestämt att de ska få söners rätt genom Kristus. Att de är friköpta. Att de får förlåtelse för sina synder. Att de har fått en arvlott. Och att de har fått den heliga ande. Just det här att få någonting. Att få en gåva. Någonting som vi inte förtjänar. Vi har gjort oss rätt till. Just att få en present. Att få någonting. Det är ju någonting som handlar om att någon måste ta emot. Gud har gett oss möjligheter. Är vi beredda att ta emot? Jag hade förmånen att få fira min mentor Per Ivar när han fyllde 90 år. Och komma och ge en gåva. Och vet ni vad det häftiga var? Vet ni vad Per Ivar gjorde när han fick gåvan? Han tog emot den. Tack Per Ivar. Det finns en bok som har betytt mycket för mig som handlar om det här med de här olika gåvorna som Gud har gett oss. Den heter Gåvoboken. Och den på ett väldigt enkelt sätt tar upp vad det finns för olika gåvor som vi kan ta emot. Som Jesus vill ge till oss. Och den som har skrivit den här boken, han är en frälsningsarmésoldat. Och han heter här står Han heter Peter Baronski. Och då heter gåvoboken heter så här: du är rikare än du tror. Och då har jag frågat om Eva Marie vill hjälpa mig att läsa. Så då kommer det bli några minuters läsning här. Varsågod, gå fram. För jag kände så här att om jag ska predika om det här med den heliga ande och vad Gud har gett oss möjlighet att vi får höra Guds röst, så känner jag att jag tror att den här texten som Eva Marie ska läsa här, att den kommer lägga en bra grund. Varsågod.
Kapitlet är nummer 4 och det står olika slags gåvor av nåd. Varje ny dag. Livet består av en mängd gåvor som vi får av bara nåd. Varje andetag, varje hjärtslag, varje dag är en gåva av bara nåd. Av bara nåd, det betyder ju inte att någon av oss förtjänar. Vi bara får det helt utan vår egen förtjänst. Det hänger inte på om vi varit snälla eller gudfruktiga. Nu läste jag fel. Det hänger inte på om vi varit snälla eller gudfruktiga om vi får en ny dag. Det kan till och med vara så att det minst gudfruktiga kan få fler dagar än de mest gudfruktiga. Det är det som nåd betyder. Att vi får det utan att vi har förtjänat det. Så ytterst kan vi säga att varje ny dag vi får vakna upp till är en gåva av bara nåd. En nådegåva. Vi människor har olika naturliga begåvningar. Några en naturbegåvning att sjunga vackert. Andra har en naturbegåvning att hoppa högt. Man skulle kunna säga att även dessa naturliga gåvor är gåvor av nåd. Nådegåvor. Det är inte så att den mest gudfruktige sjunger vackrast. Jag har till och med stått vid sidan av mycket gudfruktiga människor i kyrkan och sjungit lovsång och upplevt att helgonet vid min sida frambringar så mycket oljud att jag måste be till Gud att han, hon skulle sluta sjunga för att inte helt förstöra den gemensamma lovsången. Det är inte så att den mest gudfruktige hoppar högst. Vi har helt enkelt olika naturliga förutsättningar. Min kropp är inte skapad med naturbegåvningen att hoppa högt. Jag har antingen allt för mycket som drar neråt eller också verkar tyngdlagen ovanligt starkt på min kropp. Vi har helt enkelt olika naturbegåvningar. De har vi inte fått eller förtjänat utan efter hur snälla vi är. Vi har fått dem oförtjänt av nåden. Den tredje gruppen av gåvor som vi har fått av bara nåd skulle vi kunna säga är frälsningsgåvor. Det är gåvor som Gud ger till alla som vill ta emot. De gåvorna grundar sig på Jesu död på korset och hans himmelsfärd. Frälsningsgåvorna är frälsning, förlåtelse och kraft genom den helige ande. Frälsningen. På nyttfödelsen är en gåva av nåd. En nådegåva. Efesierbrevet 2:8 säger: ty av nåd är ni frälsta. Guds gåva är det. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det står så i första Timoteusbrevet 2:4. Därför har han gjort det möjligt för alla människor att bli frälsta. Detta faktum uttryckes gång på gång i Nya testamentet. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Johannes 1:12. Och Johannes 3:16 känner vi till. Så älskade Gud världen att han gav dem sin enda son. För den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Men var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli räddad, står i Apostlagärningarna 22:21. Men även om Gud vill att alla människor ska bli frälsta, och han har gjort det möjligt för alla människor att ta emot Jesus i sitt liv, så blir inte man frälst automatiskt. Frälsningen är en gåva. Och gåva måste både ha en givare och en mottagare. Varje människa måste av egen fri vilja ta emot Guds gåva. Det gör man genom att tro på Jesus och bekänna honom som Herre i sitt liv. I Romarbrevet 10:9 säger det. Har vi förlåtelse? Profeterna i Gamla testamentet profeterade många hundra år före Kristus om att det skulle komma en frälsare som skulle ta folkets synder på sig. I Jesaja 53, 5 och 6 står det så här. Han blev pinad för vårt brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Han sov gav oss bot. Vi gick alla vilsna som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren Jesus lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han som var lammet som leddes till slakt. Då Jesus många hundra år senare presenterades offentligt för första gången introducerades han som den som var uppfyllelsen av profetian från Jesaja. I Johannes 1:29 står det: där är Guds lamm som tar bort världens synd. Då Jesus några år senare ger sitt liv på korset utropar han: det är fullbordat. Jesus har fullbordat sitt uppdrag. Han var lammet som skulle ta bort världens synd. Genom hans blod och korsfästes kan vi idag få ta emot förlåtelsen från våra synder. Men trots att Jesus död gör det möjligt för alla människor att ta emot förlåtelsen och befrielsen från synd och skuld, lever inte alla i denna frihet. Varje människa behöver nämligen ta emot förlåtelsens gåva personligen och dagligen i sitt liv. Och då står det i Johannes, 1 Johannes 1:7: blodet från Jesus och hans son renar oss från all synd. Och om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och det är 1 Johannes 1:9. Den förlåtelse vi får ta emot från Jesus bygger inte på vår förtjänst. Det är en gåva av bara nåd. Och den tredje av de här är dopet i den heliga ande. Då Johannes döptes presenterade Jesus den som tar bort världens synd. Då Johannes döpare presenterar Jesus som den som tar bort världens synd presenterar han också Jesus som den som döper i den helige ande. Jesus kom alltså inte bara för att ta bort vår synd. Han kom även för att döpa oss med den helige ande. Jesus säger till sina lärjungar strax före pingstdagen: ni ska bli döpta med den helige ande om bara några dagar. I Apostlagärningarna 1:5. Och han fortsätter i Apostlagärningarna 1:8. Då säger han: ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Var det på grund av lärjungarnas förtjänst som de blev döpta i den helige ande? Nej, det hade väl aldrig varit med så mycket mer oförtjänta av det. Petrus hade nyligen förnekat Jesus och alla lärjungar hade övergivit Jesus i Getsemane. Nej, det var inte tack vare lärjungarnas förtjänst som det här kunde hända. Det var en gåva av bara nåd. Då Petrus på pingstdagen förklarar för den förvånade folkskaran vad som händer så börjar han med orden: det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Det är Apostlagärningarna 2:17. För vem gäller de här löftena? För alla människor. Är du en människa? Ja, då gäller löftet för dig. Men du måste ta emot gåvan personligen i ditt liv. Detta var de tre frälsningsgåvorna, frälsning, förlåtelse och kraft genom den heliga ande, som är givna till alla människor och som grundar sig på Jesus försoningsverk på korset och Jesu upphöjelse på tronen. Apostlagärningarna 2.
Tack Eva-Marie. Ja, ett långt stycke. Men jag kände så här, när jag satt och förberedde den här predikan, att om jag skulle dela några tankar kring det här, så ville jag ha den här viktiga grunden. Att det är Guds ord som verkligen vi får ta emot. De här sanningarna, att det inte är något vi hittar på, utan det finns i ordet. Att det här är någonting som var en tanke, en plan. Människa och Gud skulle få kontakt igen. Och det är möjligt endast genom Jesus Kristus och det han har gjort på korset. Jag skrev att predikan skulle handla om att höra Guds röst. I det gamla testamentet så var det inte så vanligt att man kunde höra Gud tala. Gud talade till några personer, vi kan läsa det. En profet som vi ser i gamla testamentet, det är Samuel. Samuel fick ju vara med om fantastiska saker när Gud talade till honom. Han fick bära fram starka budskap till församlingen. Hans första budskap han bar fram, det var till sin egen mentor och lärare. Och det var en väldigt hård och tuff budskap han fick bära fram. Han hade hört Gud säga och så fick han tala ut det. Vi vet att han också fick vara med och smörja olika konungar till tjänst. David står det om i Samuelsboken. Att han fick smörja David till tjänst. Men han fick också gå fram och tala hårda ord till David när David hade fallit. Hur kunde Samuel höra Gud tala? När Samuel var liten och var i tjänst hos Eli, då låg han och sov. Och så hör han att någon kallar på honom. Så han rusar upp och går in till Eli och så säger, ja, du ropar på mig. Och Eli, va? Ropar jag på dig? Nej, det gjorde jag inte. Så han får gå in och lägga sig igen. Och när han ligger där, då hör han igen. Så han kommer in och så säger han, Eli, du ropade på mig. Nej, jag har inte ropat på dig. Gå in och lägg dig igen. Så den här ynglingen går in och lägger sig igen. Men då tänker Eli så här, men vänta, två gånger han kommer upp. Så innan han hinner kollega sig, du vänta, jag vet nog vem det är som kallar på dig. Det är Herren som talar till dig. Så säg så här nästa gång du hör att han ropar, Herre, tala, din tjänare hör. Okej, säger Samuel, och så går han in och lägger sig igen. Och så hör han rösten igen. Och då säger han, Herre, din talare hör. Tala din talare. Men Herre, tala, din tjänare hör. Och då får han höra ett budskap ifrån Herren. Så det handlar ju om det här anledningen att inte han förstod att det var Herren som talade. Det var att han var inte van med det. Han hade inte kunnat lyssna in och höra att han förstod inte. Han trodde att det var Eli, hans lärare, som ropade. Och det som är viktigt det här med att höra Guds röst, det handlar om att lära sig att kunna lyssna. Och det tar ju faktiskt en viktig grej för att höra någon. Det är att man verkligen anstränger sig för att lyssna också. Min pappa, han hör lite dåligt. Så när jag pratar med honom så hör han ibland inte. Och vet ni vad han får göra då? Han får verkligen, han böjer, han har ett öra han hör med. Så han böjer alltid det örat emot när jag talar. Att det blir en aktiv handling för att kunna höra vad jag säger. Att höra när Gud talar. handlar också om att tro att han talar. Att tänka så här, var det där Gud som talade nu? Ibland måste man våga pröva att det verkligen är Herren som talar. Jag har varit frälst sedan jag var 18 år. Det stod i den här, alltså, som Eva-Marie läste här, om att frälsningens gåva, att man får ta emot. Innan jag tog emot frälsningen så talade Gud till mig. Jag fick se en bild. Jag såg mig själv ligga i ett vatten. Ett mörkt och svart vatten där jag låg och plaskade. Då såg jag en båt. Och jag såg hur Jesus sträckte ut sin hand till mig. Och sa, vill du komma upp i båten? För mig har det varit en jätteviktig bild. Och det var Gud som talade till mig. Innan jag sa mitt ja till honom. Alltså innan jag hade lärt känna honom så talade Herren till mig. Är du beredd? Vill du komma upp i båten? Och jag fick säga ja. Och han drog upp mig. Mina första år som kristen fick jag ofta höra Gud talade till mig. Och jag trodde att det var han som talade. Hur kunde jag tro det? Varför skulle han tala till mig? Bara nåd. En gåva är det. En tidig bild jag fick. Det var ett vattenfall och det sprutade vatten. Och nere, längst nere i vattenfallet, så låg det en stor klippa. Och på klippan så fanns det ett fågelbo. Och i fågelboet så låg det några fågelungar. Och så såg jag en stor örn som svävade över det här fågelboet. Jag fick den här bilden när jag låg och sov. Så när jag vaknade så tänkte jag, det här ska jag måla. Jag är lite konstnärlig och jag gillar att skapa och vara kreativ och så. Så jag tecknade ner det här. Förstod jag att det var en bild från Gud? Att jag förstod det. Det var för att ett tag senare var jag på mitt gym. Och tränade. Och då jag var alldeles själv i det här gymmet, jag gick omkring där, så hörde jag på radion. Och då var det någon sån här efter tre och de berättade där. Då hade barn fått skicka in teckningar om hur det var att vara en kristen. Och jag som precis hade gett mitt liv till Jesus, jag tänkte, oj vad häftigt, får jag höra här hur det är att vara en kristen. Och så berättade den här prästen som satt där, han berättade så här, ja då har de skickat in fina bilder med hus och vackra flaggstänger och så här. Och så upplever vissa att det är att vara kristen. Bra va? Och vissa hade sagt att det var en båt som låg stilla på ett hav. Men då sa prästen där, de har inte blivit vinnare i den här tävlingen, det var jättefina teckningar, vi har fått in jättemånga. Men vinnaren, det är ett vattenfall. Och jag bara, oops, jag hade inte skickat in någon teckning. Va? Och i vattenfallet så är det en klippa. Och jag bara, okej. Okay. Och på klippan så finns det ett litet fågelbo. Och i där finns det några fågelungar. Och så berättade prästen, den här bilden kan man tyda så här. Så jag sitter där och får en tydning av den bild jag har fått tidigare. Får jag i radio. Där då den här prästen berättar Att vi är de här fågelungarna som är i församlingen, som är fågelboet. Och så länge vi håller oss på klippan så är vi stadiga. För Gud är en stadig klippa, sa han där. Och jag bara, wow. Men som ni märker så finns det en sak som inte finns med. I min bild fanns det med en till detalj som inte jag fick via radion. Då upplevde jag hur Gud talade till mig och förklarade den bilden. Och jag, oj, för då säger Jesus till mig. Jag får höra hur han talar. Och då säger han, men jag är också att jag vakar över dig. Så när du är nyfiken och kommer längs kanten, går så nära så du till och med ramlar i och åker med i forsen, då kommer jag ner likt en fågelmamma och lyfter upp dig och sätter dig i skogen. Nej. Sätter dig tillbaks på den stadiga klippan. För mig har de här bilderna betytt jättemycket. Jag har varit själv mycket med min tro och gått igenom olika saker, och man undrar, hjälp mig. Jag hade jättejobbigt att min familj inte förstod att det här var det viktigaste i hela mitt liv. Jag blev lite hårt ansatt att jag hade tagit emot Jesus. Men då fick jag en bild. Gud talade om en stor kula som satt vid min fot. Så när jag gick så hade jag den tunga kulan efter mig. Och så fick jag en tydning där det var att jag skulle kunna ställa mig tillbaks för kulan och var kvar där. Eller så kunde jag fortsätta och bara närma mig Gud. Närma mig Gud. Så skulle avståndet mellan mig och kulan lika stort. Men om jag drar mig närmare så kommer min familj närmare Gud. Genom bara mitt sätt att vara. Så då blir deras liv mycket lättare att gå till Herren. Sådana här bilder har jag fått, och jag ofta predikar med dem, använder dem som bilder. Den här bilden har jag använt mycket. Att vi som kristna är en fotogenlykta. Att vi är beroende av att någon skruvar upp. Och att vi tar emot den helige ande som en gåva. Och då är det oljan som brinner i våra liv. Det ger ett sken. Om vi har ett rent glas så att ljuset kan sprida sig, så kan Jesus visa omvärlden vem han är genom dig och mig. En fantastisk gåva som vi kristna har. Men då är det viktigt att vi inte skruvar upp veken. För då sotar vi ner allting. Att vårat jag inte blir för stort. Och så här håller jag på. Jag upplever Gud talar. Och får en bild. Och så lägger jag ut det till församlingen. Att höra Guds röst. Jag tror att det är till för oss alla. För Gud vill att människor ska bli frälsta. Och då vill han använda dig och mig som redskap. Men vi måste vända, precis som jag får vända mig, eller pappa måste vända sitt öra när jag talar, så måste vi försöka lyssna när Gud talar. Ibland är det för mycket buller och så vi hör inte. Gud kanske talar, vi säger, varför talar du inte till oss? Men han nästan skriker, men vi har för mycket runt omkring, vi hör ingenting. Ibland talar Gud för att verkligen säga när vi är lite fel ute. En gång stod jag i bibelskolan tillsammans med mina kompisar. Och en av ungdomarna kom på, jag hade en fråga, ställde en fråga. Så här, jag kommer inte ihåg alls vad frågan var. Men jag känner hur det bara bränner till mig och jag får ett svar. Och jag tänker direkt bara, ge det svaret. Här kommer Gud talar, här. Men jag känner hur Gud trycker till mig så här. Riktigt så här. För vet ni vad Gud säger till mig? Tror du att det är bara dig jag kan använda? Och bara, nej, det tror jag inte. Nej. Så fick jag vara tyst där. Det här var ingen som förstod och jag stod ju där. Men när jag stod där, då var det en av de andra som sa, men det kanske är så här. Och så talar hon ut ordagrant vad jag hade fått. Så jag blev både så här, oops, överrumplad hur Gud talar genom en annan människa. Men också förstår att aha, jag måste lära mig att också vänta på min tur. Var sak har sin tid. När är det jag ska tala och när är det jag ska tiga? Och det har inte jag alltid varit så bra på. En gång var vi, när jag jobbade här i församlingen, så hade vi besök från den himmelska mannen. Vad är det för någonting? Ja, det var en från Kina som en pastor som hade levt i fängelser och haft utstått väldigt mycket plåga. Där i Kina får man inte öppet bekänna Jesus. Så att de hade väldigt svårt. Och han berättade hur de gömde biblar och lärde sig utan till och så här. Och på de här mötena som vi hade ihop i Älvsborgskyrkan så berättade de om det här. Och det var ju starka möten. Men för mig var det inte mötena som var det starka. Utan det var att när vi i pauserna var ute och åt tillsammans med den här mannen och hans tolk. För då blev det så att vi pratade lite grann. Och då var det en av mina kollegor då som jobbade i en annan kyrka. Han frågade honom om hur man kunde stå ut när någon plågar en, när de till och med skadar kroppen och hur man att man inte avsäger sin tro när man blir misshandlad helt enkelt. Det jag kommer ihåg var den här mannens reaktion på den här frågan. Det var som att han inte förstod hur vi i västvärlden kan ställa sådana frågor. Så han sa så här. Ja, men vad en annan människa kan göra mot min kropp, det behöver jag aldrig vara rädd för. Men det jag är rädd för, det är att inte höra Guds röst. För mig blev det en jättetankeställare. Jaha, hur ofta hör vi Gud tala? Är det det som är den här mannens, att det var så viktigt att leva nära Gud så att man hör när han talar? Jag tror det är viktigt att vi blir aktiva lyssnare. Att vi stannar upp och är beredda att lyssna. För det kan vara så att någon behöver att du och jag är redskap till de här människorna som behöver höra Gud tala idag. Vi behöver lära oss att lyssna in vad Gud säger. Och jag tror inte det behöver vara krångligare än vad som hände igår. Vi var hemma hos min pappa. Han hade fyllt år. Och vi firade honom, han bor i Avesta. Så är vi på väg hem. Vi svängde förbi min mamma Hedemora och sen mellan Hedemora och Falun. Min fru kör bilen och jag sitter, vi lyssnar på lovsång. Och mitt i lovsången så bara känner jag hur Gud talar och säger, oj, djur i skogen. Och jag börjar tala i tungor. Och då ber jag lite mer skärpt. Och då är ett rådjur mitt på vägen. Så jag säger, Åsa, sakta ner! Oh, no. Och så sover rådjuret. Ja, så verkligt tror jag Jesus vill vara i våra liv. Det är bara gåva att Gud vill tala till att vi har fått den heliga ande. Tänk att du och jag har fått som den här bilden, att vi har fått öppnat upp våra liv och låtit den heliga ande fylla oss. Så att det blir till hjälp för oss själva men också vår omgivning. Så att människor ska få se att Jesus har dött för dig och mig. Ja, men om Gud så ofta talar till dig i bilder och sådär att du får höra hur han, ja, vad härligt kanske du tänker. Men jag ska säga dig, det går lång tid när jag inte hör vad Gud säger. Så jag har en väldigt längtan att närma mig Gud ännu mer så att jag verkligen låter han ta hand om allt jag får göra. Jag vill ledas av honom. Jag kommer ihåg när jag flyttade hit till den här församlingen och började jobba här. Så tyckte jag att det var så jobbigt när jag stod här och vittnade för er. För jag kände, jag berättade ofta historier som hände förut. Gud har gjort det här i mitt liv och han har gjort det här i mitt liv. Och då tänker man, jag vill kunna berätta. Igår sa Gud det här till mig. Är du med? Och det där har jag brottats med jättemycket. Och jag ibland undrar varför, Gud. När jag har varit ute på nätterna ibland och så här, Gud har använt mig och jag har fått se tydligt hur han öppnar dörrar och så där. Men ibland så känner jag, oj, nu är det tyst och stilla. Och jag vill avsluta den här predikan att ta oss till Johannes 15, 1 och 17. Jesus är den sanna vinstocken. Där står det, om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Jag har haft lite problem med att jag har längtat efter att se mer frukt. Jag har längtat så att människor ska få komma till Jesus och ta emot honom. Och vi som församling ska få se hur kyrkbänkarna blir fulla här med fler som tar upp våra gåvor och går ut i Jesu namn. Visa där vi står att vi får vara lyktor och lysa. Och så känner jag, jag vill se mer frukt i mitt liv. Och när jag läser den här så står det så här. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Då kan man ibland, för mig har det blivit känt så här. Ja. Om inte jag står i de här gåvor som Gud har tänkt, och att ska han rensa bort mig? Tänk om jag hamnar på V-högen för att jag inte har varit lydig och stått i det. Men så tänker jag så, ja, men samtidigt det här med gåvorna och så här. Det kanske kan menas på något mer sätt. För mig då fick den här bilden tala på ett annat sätt. Och jag kan säga det till er att jag tror att det Gud har skrivit i sitt ord, det verkligen består. Och det talar på sitt sätt och när du läser det så får du verkligen förstå ordagrant vad det betyder. För det är så Jesus också talar. Gud talar genom sitt ord. Så att jag pratar om att höra, det handlar lika mycket om när du läser Bibeln. Låt Gud visa dig vad han har sagt genom sitt ord. För mig blev det här en bild av också att jag var tvungen att rensa i mitt liv. Jag har märkt, jag har varit som en sån här, att jag har velat så väl, så jag har varit överallt samtidigt, överallt. och varit här och där och grejer och häktet där och där på nätterna. Och jag har försökt verkligen, du vet den här ivern man får. Så då har jag helt glömt bort de viktiga sanningarna att stanna upp. Att sätta mig ner och lyssna in. Jag var tvungen att hamna i ett sätt där jag trodde att jag hade sett mina barn för sista gången. När jag åker ambulans in till lasarettet. Det skakade mig jättemycket. Men jag var beredd. Jag tänkte, ja, nu är mitt lopp. Nu är jag färdig. Men så var det inte. Utan det var min astma som krånglade. Och när jag fick tillbaks min luft så fick jag stanna upp. Och titta, vad är det som är viktigt? Det är min familj. Det är mina nära och kära. Och nu måste jag börja lyssna. Och jag kan säga att jag har gjort mycket saker som har varit rätt. Men ibland måste vi låta trädgårdsmästaren också klippa av de grenar som inte är viktiga just nu. Så att de som verkligen bär frukt kan bära ännu bättre frukt. När jag rensar i trädgård hemma, då står jag med en lie och så bara tar jag bort allt som är dött. Så här. Det åker med lite levande också, ska jag säga. Men Herren är den riktiga trädgårdsmästaren som vet vad man ska ta bort. Och vad det finns liv som kan växa. Så för mig blev det här en bild också av att en längtan att lyssna, stanna till och lyssna upp. Vad är det som verkligen bär frukt? Vad är det som Herren vill ha sagt? Vad är min uppgift nu? Och vad ska jag göra? Och då tror jag att jag ska vara medlem i den här församlingen. Tillsammans med er ska vi hitta de gåvor som Gud har lagt ner i ditt och mitt liv. Den här boken pratar också om tjänstegåvor och så. Jag tror att vi behöver upprätta det som Gud har tänkt i våra liv och vi ska stå tillsammans. När jag höll på och hemma så ramlade ut en sån här ur en gammal bok. Och när jag tittar, det här kommer från en äldre person i vår församling. Hon lever inte idag. Men det var en bok jag har fått tagit över. Och när man läser det här som hon har skrivit här. Så blir man väldigt, väldigt berörd. För det här är en person som inte märks i församlingen på det viset. Men det märks i det andliga. För de står på muren. Det står så här. Viktigt att hålla fast vid vad Gud har sagt till församlingen. Och att vara trogen i bön och uthållighet. Be fram profetiorna. Kom förberedd till mötet. Be en halvtimme före mötet. Jag ska inte ta allt här, men det är fantastiskt. Vi är väktare på muren. I Jesu namn tar jag auktoritet över andemakter som rör sig i mötet. Jag sitter på mötet i en position av rådande. Jag bestämmer. Jesus bor i mig. Gå emot fördömelse och dåligt självförtroende. En medlem, en tidigare medlem i vår församling som sitter i bänken och arbeta i Jesu namn. Och där, syskon, vill jag säga. Vi har någonting att göra. Vi ska ta emot den gåvor som Gud ger till oss. Vi ska lära oss att lyssna in vad Gud vill säga. Vi ska, precis som den här önskan var här. Att vi ska börja sätta på övningsskylten. Och börja träna att dela det ord som Herren talar. För det bygger upp oss som församling. Det bygger upp oss som Kristi kropp. Vi behöver betjäna varandra. Men det är ingenting vi kan ta oss, utan det är gåvor som Gud vill att du och jag ska växa i. För vad stod det i Efesierbrevet som Paulus skrev till Efesierna? Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. En sång att bära med er, det har blivit som en bön i mitt liv. Och i den här tiden av vila och när man får stanna upp, då är det det här som slår i mitt hjärta. Att lära känna dig är min längtan. Att lära känna dig. Att komma nära, nära ditt hjärta. Se vem du verkligen är. Du är min far och jag är ditt barn. Jag vet att du älskar mig. Var i din närhet, höra dig tala. Det är det enda för mig. Tack Jesus. Tack att vi får vara dina barn. Tack för de gåvor du ger till oss. Tack Jesus att du dog för oss alla, för att vi ska kunna få förlåtelse för våra synder. Tack att vi får stå tillsammans idag som församling och visa en fallen värld att du är svaret på de frågor som ställs. Tack Jesus att vi får lysa likt lyktor, att människor ska se att du bor i våra liv. Att vi får vara fyllda av den kraft som du ger oss. Tack att vi får stå tillsammans och hjälpas åt i det viktiga uppdrag som du har lagt på våra hjärtan. Amen.
Ja, då vill jag säga tack till Per för den här predikan. Och jag tänker inte kommentera predikan på något vis. Däremot så kan vi ta den och lägga den till vårt hjärta och fundera på den. Vad den betydde för mig, det tror jag är det allra viktigaste vi kan göra. Nu ska vi be för veckan som ligger framför. Och så ska vi nästan avsluta mötet med det. Förlåt, jag glömde en sak. Jag vill säga tack för till alla er som har gett en kollekt till Kenya också. Jo, vi ska be för veckan som ligger framför. Sen får vi en avslutningssång av Centrumkyrkans spelmän. Och sen är det dags för kyrkfika. Det blir inte en bra avslutning, va? Vi tackar dig Jesus för att vi får avsluta den här gudstjänsten på det här sättet, Herre. Nu ber vi för den här veckan som ligger framför. Vi vet inte vad som kommer att hända, Herre, men du vet, Herre. Så ber vi dig för alla människor som ska fatta beslut i olika viktiga situationer den här veckan, Herre. Jag ber dig att de ska få höra din röst, Herre, vare sig de förstår det eller inte, Herre. Jesus, tack att vi får lägga hela veckan i dina händer och våra liv i dina händer också, Herre. Så kan vi be tillsammans, Fader vår. Vår Fader som är i himmelen, helgat var ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
Jag frågade om jag fick be en bön. Det är ju min storebror som har fyllt år. Och därför så finns vi här.
Och jag berättade för Moises att vi hade ju en kampanj på 4 veckor här för många år sedan. Kom du ihåg när vi var ute och evangeliserade? Det var så att Irens syster Marianne och Paul, vi har bott på samma ställe nu, och igår kväll åkte vi ut till Svärdsjö och tog en pizza, en halv pizza var. Men då kommer det in 3 killar, 2 stycken, och de västade där och så. Och jag hade en bibel i min väska och jag gick fram där och så. Och vi, Marianne och jag, vi pratade med 2 killar och Paul och Sven-Olof, de gick ut och fick ett riktigt evangelistämne som där ute, och de stod och pratade. Och vi känner så nöd för de här 3 killarna. Svärdsjö ungdomar. Och Pive har nått så mycket ungdomar under åren där i skolan. Jag tycker vi ska ta med och be för den stora skörd som finns ifrån hans liv där. Och de här killarna som vi fick prata med igår. Och be om en skördetid. Och vi upplevde... Moses och jag nu under det här mötet och det här bibelordet. Gåvor och kallelse ångrar inte Gud. Och nu beder vi för det, att det gäller nu. Att de som har blivit besvikna på allt möjligt i församlingar och sådär. Nu ska de tillbaka renhjärtade till skördearbetet som är så stort i vårt land nu. Och nu tackar vi Herren för Tive och alla ungdomar som han har nått. Och alla barn han har sjungit för och undervisat. Vi tackar dig Jesus. Tack Herre för Svärdsjö. Den skola där alla de ungdomar har gått Herre. Och nu ber vi för de killarna som vi fick träffa igår. Herre, fräls dem. Gör under. Se till att de får folk som hjälper dem. Att vandra, verkligen gå på din väg Herre. Väckelse i Svärdsjö Herre. Tack för att du rör vid de elever som Per-Ivar har haft Herre. Du rör vid dem. De är kanske mormor och farmor. Allt möjligt nu Herre. Men du rör vid dem Jesus. En skördetid Herre. Av alla som Per-Ivar har fått vara med och påverka. Genom olika saker Herre. Vi tackar dig. Och vi ber Herre. Tackar dig för det bibelordet. Att gåvor och kallelse ångrar inte du. Det är många som är besvikna på många grejer. Men gåvor och kallelse ångrar inte du Herre. Och nu upprättar du människor i den här bygden, i Falutrakten, Svärdsjö och runt omkring Herre. Människor som en gång var brinnande men nu har tappat taget. Du ska dra dem in i den heliga elden. Jesus, vi signar det här gänget här nu som sjunger och spelar så underbart. Du ska använda dem till många människors frälsning. Möt oss var och en och välsigna församlingarna här uppe i Falutrakten med stor väckelse och skördetid. Tack för att du förbarmar dig över vår värld i nöd. Alla sår Herre, alla länder. Jesus, du vill visa din kraft och makt och du ska bli förhärligad. Vi prisar dig. Amen.